Podplay.
Det är den 29 februari 1872 och i London har vädret klarnat efter en regnig morgon. Den 52-åriga monarken, drottning Victoria, har varit ute på en åktur i häst och vagn genom Regent's Park och är nu på väg tillbaka hem till Buckingham Palace. Med sig i vagnen har hon två av sina söner och en handfull hovmedlemmar. Intill kusken står en figur som Londonborna de senaste 5-10 åren har blivit vana vid att se i närheten av drottningen. En lång, skäggig man klädd i skotsk högtidsdräkt med kilt. Det är den 45-årige John Brown, drottningens så kallade gunstling. När ekipaget kör in genom grindarna till slottet Buckingham Palace är det många människor som vill få en skymt av drottningen. Vakterna har fullt upp att fösa bort folk så att vagnen ska komma fram. I röran missar de en 17-årig pojke som klättrar över stängslet. Och när drottningen ett kort ögonblick senare kliver ur vagnen inne på slottsgården kommer den unge mannen rusande mot henne. Samtidigt som han tar upp en pistol ur fickan.
Det här är historien om drottning Victoria. Kvinnan som härskade över världens största imperium, men vars privatliv kantades av skvaller och sorg. Jag heter Blenda Zettervall Klingert. I mitten av 1810-talet går det riktigt bra för Storbritannien. I juni 1815 besegrar britterna och deras allierade den franska kejsaren Napoleon vid Waterloo, vilket betyder slutet på en massa eländiga krig och början på en lång fred på hemmaplan. Storbritannien kan utan att bli ifrågasatta skryta om att ha Europas främsta militärmakt. Och på sjön är man sedan tidigare överlägsen. Det innebär trygga handelsvägar och möjligheter att breda ut det brittiska imperiet runt om i världen. Och det kommer man verkligen göra. På den brittiska tronen har den tyska ätten Hannover suttit i lite drygt 100 år. Men det ser lite skakigt ut på flera sätt. Kung George den tredje är idag även känd som den galne kung George. Han får allt oftare utfall med hallucinationer och osammanhängande tal. Och det är allmänt känt att han går runt i korridorerna på Windsor slott utanför London i vildvuxet skägg och ovårdade kläder. Om det beror på psykisk ohälsa, demens eller en ärftlig kroppslig sjukdom med brist på någon viktig enzym ska vi låta vara osagt. Historikerna har inte kunnat enas på den punkten. Men vad det nu än är, så är läget så illa att kungen sedan några år tillbaka har tvingats lämna över alla kungliga uppdrag till kronprinsen. Mannen som senare kommer bli George den fjärde. Trots att kungen och hans drottning har hela 7 söner och 6 döttrar finns det vid det här laget bara ett enda äkta barnbarn. De övriga mer än 50 barnbarnen är sådana som de många prinsarna fått med sina älskarinnor. Vi ska snart återkomma till de där hopplösa prinsarna. Men tills vidare nöjer vi oss med att konstatera att allt nu hänger på kronprinsens dotter Charlotte, som vid tiden för den ärorika segern i Waterloo är 19 år gammal. Reglerna för tronföljden är vid den här tiden att tronen ärvs i första hand av regentens söner i åldersordning och i andra hand av döttrar. Har regenten inga barn är det syskon med barn som står på tur enligt samma princip av söner före döttrar. Så när arvprinsessan Charlotte som 20-åring gifter sig 1816 under maximal pompa och ståt och givetvis nu också väntas få barn, verkar saken fixad. Men då börjar problemen som snart ska leda till katastrof. Prinsessan får inte bara ett utan två missfall. 1817 är hon gravid för tredje gången. Förlossningen som äger rum i november det året blir svår. Men förhoppningarna är skyhöga. Det här är den första nyheten om prinsessan som folket får ta del av.
Claremont House, 5 november 1817, klockan 17.30. Förlossningen av hennes kungliga höghet, prinsessan Charlotte, har under de senaste 3-4 timmarna gjort betydande framsteg. Och det förväntas att den inom några timmar kommer att lyckligt avslutas.
Men det blir inget lyckligt avslut. När den lille prinsen äntligen kommer ut är han inte längre i livet. Samtidigt har prinsessan förlorat en massa blod. Morgonen efter förlossningen händer det som inte får hända. Prinsessan Charlotte avlider av blodförlusten, bara 21 år gammal. I ett slag har inte bara en, utan två tronarvingar dött. Och det är nu helt tomt på reserver. Så här skriver tidningen The Sydney Gazette.
Landets hopp har slagits till marken. Istället för glädjande nyheter, istället för att kunna förkunna födelsen av en framtida monark för dessa riken, Englands framtida hopp och ära, tvingas vi nu utföra den smärtsamma uppgiften att meddela att hennes kungliga höghet, efter att ha fött en dödfödd gosse, avled några timmar senare. Denna sorg har inträffat så plötsligt, den har så tyngt ner varje förmåga, att vi fruktar att vi inte kommer att kunna ge en klar och samlad redogörelse.
Kronprinsens yngre bröder har fram till nu levt ganska sorglösa liv. Bara en av dem är gift, medan de fem andra är hopplösa playboys. Som dessutom har valt att leva som sambo med kvinnor som de aldrig skulle ha tillåtits gifta sig med. Till dessa hör kungens fjärde äldsta son, nyss 50 år fyllda prins Edward, hertigen av Kent. Att han, liksom övriga England, sörjer sin brorsdotter, som dött så tragiskt, ska vi nog inte räkna med. Som i så många kungahus finns det en hel del osämja och rivalitet mellan syskonen. Men precis som flera av sina andra ogifta bröder ser han nu en chans. En chans att få ett barn som en dag ska ta över kronan. Hertigen av Kent dumpar hastigt sin franska kurtisan Therese som han har varit tillsammans med i halva livet. Istället friar han till en tysk änkehertiginna och tvåbarnsmor, Victoria av Sachsen-Coburg-Saalfeld. Paret gifter sig 1818 och året därpå, 24 maj 1819, föds en liten dotter på Kensington Palace i London. Hon får heta Victoria efter sin mamma. Nu är hon släktens framtid. Prinsessan Victorias pappa dör redan i januari 1820, innan hon har hunnit fylla ett år. En vecka senare avlider farfadern, den galne kung George den tredje. Kronprinsen, som ju regerat i det dolda fram tills nu, blir nu George den fjärde. Efter 10 år dör även han och efterträds av en annan av Victorias farbröder, Wilhelm den fjärde. Den dåliga relationen mellan dessa båda kungar och Victorias döda far påverkar även henne, eftersom de båda har en usel relation till Victorias mor, änkehertiginnan av Kent. Även om Victoria får träffa de båda kungarna och de är måna om att hon ska få en bra uppväxt verkar inte bli något praoande på det sätt vi är vana vid idag när det gäller blivande regenter. Victoria blir materiellt bortskämd men hålls väldigt isolerad. Det är hennes mor och dennes närmaste förtrogna, den irländske sekreteraren John Conroy, sett till. De båda vill ha kontroll över Victoria i hopp om att samtliga flickans äldre farbröder ska hinna dö innan hon fyllt 18. Då får nämligen de chansen att agera förmyndare med makt att kunna förse sig ekonomiskt. Det säger i alla fall de elaka ryktena fortfarande så här 200 år senare. Men när Victoria är 17 år och 3 månader och den sjuka och slitna kung Wilhelm firar 71-årsdag med bankett på slottet håller han ett tal som riktar sig särskilt till Victorias mamma och hennes kompanjon. Han säger att han med Guds hjälp räknar med att leva 9 månader till, det vill säga till Victorias 18-årsdag. Victorias mor sitter tigande och rasar åt talet. Och kungen ska lyckas med sitt mål. När han somnar in på försommaren 1837 är Victoria 18 år och 27 dagar. Hon väcks av att en representant från hovet knackar på i Kensington och berättar för henne att hon nu är drottning av Storbritannien. Det första hon gör är att sparka moderns sekreterare, den lömske John Conroy, samtidigt som modern får ett rum på slottet så långt bort från den nya drottningen som möjligt. Omgiven av ett stort hov, men samtidigt alldeles ensam, tar sig Victoria an det nya uppdraget. Att härska över världens snabbast växande imperium. Det är hög tid att vi tar en lite ordentligare titt på den nya drottningen. Tack vare sina guvernanter och handledare är hon en välutbildad och kunnig ung kvinna som vid sidan av engelska talar tyska, franska och flera andra språk flytande. Hon målar och spelar piano med stor skicklighet och är dessutom en duktig skribent som kommer att skriva dagbok hela livet till alla framtida historikers glädje. Med sina futtiga 152 centimeter är den nyblivna drottningen lätt att underskatta. Men här snackar vi om en intelligent och handlingskraftig tjej. Dessutom förstår hon att för att vara rustad mot omvärlden behöver hon en man vid sin sida. En hon både kan alliera sig med och ha som mentalt stöd. Och män vid sin sida kommer hon att ha hela livet. Något som flera gånger kommer leda till rykten. Den första mannen blir drottning Victorias första premiärminister. Den 58-årige liberala politikern Lord Melbourne. Victoria börjar snart kalla honom Lord M. Och hon ordnar ett eget sovrum i Buckingham Palace åt honom. Något som snart skapar ett rykte om att det pågår något mellan drottningen och den 40 år äldre frånskilda premiärministern. Idag är vi rätt säkra på att det inte pågick något fuffens mellan lorden och drottningen. Med största sannolikhet var det mer en far- och dotterrelation där den erfarna lorden, som tidigare hade tjänstgjort under hennes farbror kungen, agerade mentor åt den unga drottningen. Men även utan en kärleksaffär fick hennes relation till premiärministern folk att snacka. Drottningens kritiker kallar henne Mrs. Melbourne då de menar att hon är alldeles för politiskt färgad av sin premiärminister. Men att Victoria ska gifta sig och säkra tronföljden är förstås något hon och hela Storbritannien är överens om. Och där kommer en annan av hennes äldre manliga mentorer, kung Leopold av Belgien, in i bilden. Förutom att vara Victorias morbror var det också han som gifte sig med den stackars prinsessan Charlotte. Hon som skulle ärva tronen men istället gick bort efter att ha fött sitt och Leopolds dödfödde son. om det ska betraktas som en slump eller ännu ett bevis på vilken liten ankdam de europeiska kungahusen är och alltid har varit, får var och en bedöma. Redan innan hon blev drottning lät morbrodern Leopold, den då 17-åriga Victoria, träffa ett par passande unga europeiska furstar. Valet föll på hans båda brorsöner, tillika Victorias kusiner, de tyska furstarna Ernst och Albert. Det verkar inte som att Victoria blev särskilt kär i någon av bröderna. Men hon skriver senare i sin dagbok att Albert var en riktig snygging. Albert verkar ha blivit desto mer intresserad. Och de båda skriver de kommande åren brev till varandra. Där han försöker göra en framstöt. Nu, när Victoria är 20 år gammal och har varit Storbritanniens drottning i över 2 år, kommer bröderna på nytt besök i England. Det är den 10 oktober 1839 och Victoria står högst upp i trapporna på Windsor Castle och tittar ner på den jämnåriga Albert som kommer gående upp för trappan med den röda mattan. Det här är riktigt ögongodis. Bara någon vecka senare skriver Victoria om Albert i sin dagbok.
Albert, som är lika lång som Ernst men kraftigare, är mycket stilig. Hans hår är ungefär i samma färg som mitt. Hans ögon är stora och blå och han har en vacker näsa och en mycket söt mun med fina tänder. Men det mest tilltalande i hans ansikte är hans uttryck, som är alldeles förtjusande.
Kanske märker Albert att han är ögongodis för drottningen och njuter av det. Men han har samtidigt börjat tröttna. Han har trånat efter den brittiska kusinen i 3 år. Och hon verkar ännu inte redo att ge honom besked om ifall han ska fortsätta hoppas eller inte. Och det är mycket riktigt så att Victoria har funderat på Albert, men tvekat. Hon är en romantiker och vill vara säker på att hon gifter sig av kärlek och inte för att det är en passande prins i allmänhetens ögon. Dessutom var hon rädd för att hamna i skuggan av en framtida make. Och hennes trogna rådgivare, premiärministern Lord Melbourne, har varnat henne för att gifta sig med en så nära släkting. Dessutom en tysk. Kanske var han lite småkär i den unga drottningen och ville ha henne för sig själv. Men redan 3 dagar efter att ha sett snyggingen Albert gå upp för trappan i slottet berättar Victoria för Lord Melbourne att hon bestämt sig. Hon ska gifta sig med kusinen. Månaden därpå friar hon. Som lägre stående har nämligen inte Albert rätten att själv fria till drottningen. Men han svarar med ett ja som han längtat efter att få säga. Och den 23 november 1839 meddelar drottningen parlamentet att hon och prins Albert ska gifta sig. Hon blir överlycklig och beskriver mötet så här.
Vi omfamnade varandra om och om igen och han var så vänlig och så kärleksfull. Att känna att jag är älskad av en sån ängel som Albert är en lycka som är för stor för att beskrivas. Och jag kände verkligen att det var det lyckligaste och ljusaste ögonblicket i mitt liv. Ett ögonblick som vägde upp för allt jag hade lidit och uthärdat.
En sak vi har glömt att berätta om den unga drottningen är att hon är en väldigt blyg person. Man får hålla i åtanke att hon vuxit upp väldigt isolerad. Kanske är det därför hon bara anförtror sig åt några få. Hennes blyghet gör att hon gärna vill ha ett litet, intimt bröllop. Men det får hon bara delvis igenom. Den 10 februari 1840 är tusentals Londonbor ute på gatorna för att hylla brudparet på deras väg till och från St. James's Palace, där de vigs i det kungliga kapellet. Victoria är klädd i vitt Något som känns som en självklarhet idag, men som 1840 var en ganska banbrytande trend som började dyka upp inom överklassen. Naturligtvis tog trenden rejäl fart efter det här. På plats i kapellet fanns förstås en massa kungligheter, adel och politiska höjdare. Men efteråt fick drottningen lite mer som hon ville. Festmiddagen blev en lugn tillställning på Buckingham Palace för bara nära familj och vänner. Redan dagen efter skriver Victoria om sin första morgon som gift och glädjen hon kände.
Vi steg upp vid 7:15. När jag hade klätt mig gick jag till min älskade Alberts rum och vi åt frukost tillsammans. Han bar en svart sammetsjacka utan halsduk och såg vackrare ut än jag kan beskriva. Vi sov inte mycket.
Till Victorias intressen som måleri, skrivande och musik läggs nu till ett. Sex. Och det blir mycket ligga av de kommande åren. Graviditeterna som allt sex leder till är däremot inte något drottningen är särskilt förtjust i. Det gör det svårare att ha sex. Hon känner sig fången och hon är vad det verkar inte heller så förtjust i små barn. Första gången hon blir gravid är redan 2 veckor efter bröllopet. I november 1840 föds en liten dotter som får namnet Victoria efter mamma och mormor. Hon kommer att kallas för Vicky och en dag ska hon bli tysk kejsarinna. Ett knappt år senare föds en pojke som därmed kliver förbi stora syster i tronföljden. Han får heta Albert efter pappa och kommer att kallas för Bertie. Idag är han mer känd som kung Edvard den sjunde, men dit är det långt kvar. Hans mamma Victoria har bara påbörjat en regeringstid som kommer bli rekordlång. Men vi ska ändå snart återkomma till Bertie. De följande dryga 15 åren föds ytterligare 7 barn. Den yngsta, Beatrice, föds våren 1857 när drottningen är 38 år och prins Albert 37. Under sina vid det här laget över 17 år som gifta har paret bildat ett väl sammansvetsat team. Victoria har precis som hon velat fått fortsätta regera utan att hamna i skuggan av sin man, samtidigt som Albert har fungerat som hennes sekreterare, bollplank och närmaste beskyddare. Under de här åren har deras kungarike utökats med Nya Zeeland och Hongkong. Man har expanderat i kolonierna Kanada, Australien och Sydafrika och fortsatt vara en ekonomisk stormakt. Och även om det är herrarna i parlamentet som styr, ska drottningen hela tiden vara kittet som håller samman allt. Det gäller även i de mer dramatiska händelser som inträffat. I Krimkriget har Storbritannien deltagit i ett försök att stoppa Rysslands ambition att invadera Osmanska riket. Och på Irland, som tillhör Storbritannien, har ett stort mögelangrepp på potatisen orsakat 1 miljon människors död under en 7-årsperiod. Ännu fler har tvingats emigrera. Mitt i detta finns det krafter i samhället som ifrågasätter monarkin. I Frankrike sker 1848 en andra revolution i svallvågorna efter Napoleons fall, vilket tvingar den sittande kungen att avgå. Och inte färre än 4 gånger under 1840-talet blev drottningens vagn beskjuten av attentatsmän som velat döda henne. Men Victoria och Albert behåller sitt grepp om tronen. De känner också ett ansvar att utnyttja sin makt till något bra. De har en tanke att de genom ett taktiskt bortgifte av sina många barn ska kunna ordna fred i Europa för generationer framåt. Deras äldsta barn, Vicky, är 16 år när hennes yngsta syskon föds. Ända sedan hon var liten flicka har föräldrarna varit inne på att hon ska gifta sig med prins Fredrik, son till preussiska kungen. Dennes föräldrar är inne på samma linje och i januari 1858 vigs paret i samma kapell som Victoria och Albert gift sig i 18 år tidigare. Vicky flyttar nu till Preussen för ett helt nytt liv. För att det ska gå så smidigt som möjligt ber drottning Victoria en av sina mest trogna hovdamer att följa med för att stötta den unga prinsessan. Att nästa barn, Bertie, gifter sig är naturligtvis ännu viktigare. Det är ju hans barn som en dag ska ärva kronan. Men Bertie är ett problembarn i föräldrarnas ögon. Redan när han ska börja sin privatundervisning som 7-åring visade sig att han har betydligt svårare att lära sig än sin begåvade stora syster. Hans far försöker kompensera sonens problem vid skolbänken med hårdare disciplin. Men som man kan ana ger det inte önskad effekt. Bertie har koncentrationssvårigheter och man kan väl misstänka att föräldrarnas press inte direkt gör saken bättre. Drottningen börjar tidigt prata om honom som stackars Bertie, medan fadern Albert suckar och säger att sonen gör ungefär lika mycket nytta som en pistol nedpackad längst ner i en väska. Alltså ingen alls. Våren 1861 bestämmer sig prins Albert att den nu 19-årige sonen skulle må bra av en sommar i det militära. Sagt och gjort skickas Bertie till Irland och en militär förläggning utanför Dublin. Under sommaren åker föräldrarna över och deltar i en besöksdag. Drottningen tycker att den äldste sonen är oerhört stilig i uniform, medan pappa prinsen fastnar för att sonen inte verkar ha någon talang för det militära heller. Något som bekräftas av en högre officer som pratar med kungaparet. Men 19-årige Bertie finner lyckan på annat håll på den gröna ön. Han deltar flitigt i Dublins nattliv och börjar umgås med den vackra skådespelerskan Nellie Clifton, som han tidigare lärt känna hastigt vid en fest i London. Hennes liv på teatern känns så mycket friare än hans eget i hovet. De båda festar ihop och inleder snart en relation. Detta trots att Bertie förstås vet att det inte passar sig att han dejtar en skådis. Berties eskapader med skådespelerskan letar sig in i skvallerspalterna på kontinenten. Och så småningom når de även fadern, Albert. Vid det laget är Bertie tillbaka i Cambridge där han studerar. Fadern skriver ett strängt brev till sonen där han meddelar att det är dags för honom att växa upp, gifta sig och börja ta ansvar. Föräldrarna har redan bestämt sig vem den framtida drottningen ska bli. Den 17-åriga danska prinsessan Alexandra, som är barnbarn till den danske kungen. Prinsessan är otroligt vacker och det är därför bråttom att Bertie friar till henne innan någon annan hinner före. I november följer Albert upp sitt brev genom att själv åka till Cambridge och träffa sonen. De går en lång promenad på den kalla och regniga universitetsorten. Och när Albert återvänder till London är det med en svår förkylning. Dagarna går. Han lider av svår feber och yrar mer och mer. Läkarna säger till drottningen att det inte finns någon anledning att oroa sig över att prinsens liv är i fara. Men hon anar nog att de bara säger det hon vill höra. Den 14 december avlider drottning Victorias älskade Albert, bara 42 år gammal. Från och med nu och resten av livet kommer Victoria gå klädd i svart. Hennes sorg är lika stark som hennes kärlek. Och hon anklagar sonen Bertie och hans vidlyftiga liv för att ha orsakat faderns död. Deras redan komplicerade relation kommer bli ännu mer ansträngd från och med nu. I ett brev till sin äldsta dotter skriver hon:
"Jag kan aldrig, eller kommer aldrig, att se på honom utan en rysning."
Och drottningen kommer aldrig förstå att samma sociala talanger som Bertie använt i allt festande och raggande en dag kommer göra honom till en riktigt bra kung och diplomat under namnet Edward den sjunde. Medan Alberts rum i Buckingham Palace förvandlas till ett mausoleum drar sig Victoria tillbaka från nästan allt offentligt. Enligt vissa historiker drog hon sig även undan från sina plikter som regent, men det har ifrågasatts av andra. Men det vi vet är att hon inte längre besöker konserter och teatrar och att hon får ett nytt öknamn. The Widow at Windsor. Alltså änkan på Windsor, som är ett av de slott hon ofta bor på. Kanske är det så att den blyga drottningen helt enkelt känner sig för utlämnad utan Albert. När sonen Bertie äntligen gifte sig med den danska prinsessan i mars 1863 har det gått 15 månader sedan Alberts död. Men drottningen är fortfarande svårt märkt av sorgen. Även på bröllopet bär hon svart. Hon deltar inte i den traditionsenliga processionen och hon iakttar ceremonin sittande själv en bit från de andra. Men en sak kan vi alltid räkna med när det gäller drottning Victoria. Helt ensam är hon inte i säkert långa perioder. Ännu en gång ser hon till att skaffa en förtrogen, naturligtvis en man. Och den här gången är det varken någon politiker eller kunglighet, vilket ska generera mer kritik och skvaller än någonsin. Skotten John Brown är 7 år yngre och 30 centimeter längre än sin drottning och går oftast klädd i kilt. Han jobbar på Balmoral, det skotska slott som drottningen och Albert först hyrde och sen köpte. Och som den brittiska kungafamiljen fortfarande äger och tillbringar mycket tid på. Där har skotten John Brown först varit Alberts utomhustjänare, det vill säga bistått prinsen vid jakt, fiske och andra utomhussysselsättningar. Drottningen uttryckte faktiskt sin förtjusning över den stiliga skotten redan första gången hon såg honom. Och redan 1851, 11 år innan Albert avlider, går Brown över från att vara Alberts tjänare till hennes egen. När drottningen blir änka fördjupas hennes relation med skotten. Kanske känner hon sig trygg med honom intill sig. Kanske tycker hon om att han till skillnad från de andra tjänarna inte verkar ha någon som helst respekt för henne. Han super, svär och tilltalar henne precis som han vill. Och nu bestämmer hon att han inte ska jobba heltid på Balmoral utan följa henne till London och andra ställen hon åker till. Alla, till och med drottningens barn, börjar med tiden kalla Brown för drottningens gunstling. Och många tycker att han har för stor makt över drottningen och bidrar för mycket till hennes tillbakadragna liv som änkan på Windsor. Men i själva verket tycks det med tiden få drottningen att börja leva upp och lämna sitt sörjande tillstånd. När dottern Louise gifter sig 10 år efter Alberts död är det en helt annan Victoria som deltar vid bröllopet. Det är som att färgen i hennes ansikte har kommit tillbaka. Människor i deras närhet märker som sagt att John Brown alltid finns till hands när drottningen behöver det. Extra tydligt blir det den 29 februari 1872. Det har regnat på morgonen Men framåt lunchtid ger sig drottningen med sällskap ut på en färd med häst och vagn runt Regent's Park. Med i vagnen finns förutom några hovmänniskor drottningens båda yngsta söner, den 21-årige Arthur och 18-årige Leopold. Och som vanligt, bredvid kusken, står John Brown i sin skotska högtidsdräkt med kilt och allt. När de är på väg hem och vagnen närmar sig Buckingham Palace har det hopat sig många nyfikna Londonbor utanför grindarna. Alla vill få en skymt av drottningen och vakterna har fullt upp med att fösa undan folk så att vagnen kan komma in genom grindarna. Men de missar den 17-årige pojke som klättrar över det 3 meter höga stängslet och raskt rör sig över slottsgården. När drottningen strax efteråt kliver ur vagnen kommer 17-åringen rusande med en pistol i handen. Den som reagerar först är John Brown. Han har klivit ur för att hjälpa passagerarna ut ur vagnen. Nu kastar han sig över gärningsmannen och börjar brotta ner honom. Även 21-årige prins Arthur är snabb ut ur vagnen och tillsammans hjälps han och Brown åt att oskadliggöra gärningsmannen som snart kan gripas av slottsvakterna. Drottningen utser snart sin skotske vän till den store hjälten. Det retar upp kronprinsen Bertie som tycker att brodern Arthur bidrog minst lika mycket. Men medan Arthur belönas med en simpel slipsnål låter modern tillverka en medalj till John Brown. Om någon undrar vem 17-åringen var så var det en irländsk pojke vid namn Arthur O'Connor. Han hade tidigare försökt lämna över en skrift till drottningen där han krävde frigivningen av ett antal irländska fångar. Men eftersom han inte lyckades med det ville han få hennes uppmärksamhet genom att hota henne med pistol. Något mordförsök var det aldrig tal om ifall man får tro 17-åringen som så småningom deporterades till straffkolonin i Australien. Värt att nämna är att de båda prinsarna som var med i vagnen kommer att bli viktiga för det svenska kungahusets historia. Om sådär 60 år kommer kung Arthurs barnbarn Gustav Adolf och Leopolds barnbarn Sibylla träffas på ett släktbröllop just här i London och blir kära i varandra. 15 år senare blir de föräldrar till ingen mindre än kung Carl den 16 Gustav. Men åter till Victoria och hennes gunstling John Brown. Var de mer än bara vänner? Givetvis, om man får tro hovskvallret i London. För de flörtar hejvilt med varandra. Och det går inte att ta miste på att drottningen är kär i sin tjänare. Men många historiker tror idag att det ändå handlade om väldigt nära vänskap. Drottningen var alltid i behov av ett manligt stöd, både innan och efter Albert. Ni minns kanske hur hon som 18-19-åring lutade sig så mycket mot sin första premiärminister, Lord Melbourne, att hon själv fick öknamnet fru Melbourne. Hon får ytterligare 11 år med sin trogna tjänare, eller älskare, beroende på vem man frågar, innan John Brown avlider 1883. Samma dag som han går bort, skriver hon.
Jag är fruktansvärt rörd av förlusten som berövar mig en person som har tjänat mig med så stor hängivenhet och lojalitet och har gjort så mycket för mitt personliga välbefinnande. Med honom förlorar jag inte bara en tjänare utan en verklig vän.
Drottningen sörjer även honom djupt och under de sista knappa 20 åren i sitt liv får hon också upprättelse inför de som ifrågasatt männen hon lutat sig mot. Ett misslyckat upprorsförsök mot de brittiska kolonisatörerna i Indien slutar med att Indien blir en del av Storbritannien 1877. Nu kan Victoria även tituleras kejsarinna av Indien. Och det heter med rätta att solen aldrig går ner över hennes rike. Hennes stora triumf blir ändå att få fira 50 år på tronen 1886, följt av det ännu mer pampiga diamantjubileet 10 år senare. Den åldrade drottningen har vid det här laget inte bara gift bort sina barn i kungahus runt om i Europa, utan även sina barnbarn. Att hennes och Alberts stora projekt med att skapa fred faller platt 1914 när barnbarnen kung George av Storbritannien och kejsaren Wilhelm av Tyskland hamnar i mångårigt krig med varandra hör inte till den här historien. För det slipper drottningen uppleva. Hon dör stilla i januari 1901 efter att ha insjuknat under julfirandet på ett annat av hennes och Alberts favoritställen, slottet Osborne House på Isle of Wight. Hon är då 81 år och har suttit 63 år på brittiska tronen. Rekordet blir slaget 2015, passande nog av en annan stark kvinna, barnbarns barnbarnet, drottning Elizabeth den andra. Drottning Victoria är en enorm figur i både Europas och världens historia. När hon dog härskade hon över ett av världens största imperium och hennes inflytande nådde varenda litet hörn på planeten. Den korta, blyga och isolerade flickan blev en av historiens giganter och hennes arv lever vidare i Europas kungafamiljer än idag. Du har lyssnat på historien om drottning Victoria med mig, Blenda Zettervall Klingert. Scenerna lästes av Ola Ringdahl och Madeleine Kielman. Manuset är skrivet av Per Johansson och producent är Jonas Lindskov. Redaktör är Alex Häger och produktionskoordinator Victoria Rinkos. Historien om produceras av Podplay.
Podplay, en del av